Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hej och hjärtligt välkomna. Peter Esse heter jag och är nyss hemkommen efter bara några timmar sedan från Kina. Så det ska det pratas mer om här i denna poddavsnittet. Men Kristoffer Gullin är med mig.
Hallå, hallå.
Även Kristoffer Rask. Så nu går vi in på efternamn idag.
Hej på er.
Kristoffer Rask från alltomelbil.se. Inte nyhetsskapare, för så mycket nyheter skapar du inte bland elbilsvärlden själv då. Det var ju möjligtvis det vi ska prata om här nu, din påbackade Tesla. Men annars så skriver de andras nyheter.
Exakt, precis. Bevakar ju branschen och bilnyheter och de bitarna helt enkelt.
Ja, med bravur. Vi ska gå in just på nyheter, för det har varit mycket små nyheter denna vecka som har varit. Och sen så ska vi också prata lite om fortsatt Kina och mina intryck därifrån. Vi kan ju börja med att konstatera att XPeng G6 har fått priser.
Exakt. Blev ju några 10 000 billigare än vad man kanske först också hade aviserat här. Instegsmodellen här för 529 000 blankt. Och då har vi ju en liten bakhjulsdriven skapelse med batteri på 66 kWh och en räckvidd på 43,5 mil. Och sen har vi ju en liten så här long range variant med 57 mil räckvidd som börjar på 579 900. Så två ganska väl paketeringen känns som ändå.
Gullin har ju varit då komfatten redan naturligtvis. Du måste ju ändå leverera på din image, men det var inte mycket att komfa, va?
Nej, det mesta ingår ju som standard och det kan ju man ju tycka är ganska skönt. Vi har ju en all-wheel drive performance om det är så att man vill ha all kraft som XPeng kan ge. Då är det ju en fyrhjulsdriven sak med ett batteri på vad det nu står någonstans, 87,5 kWh med 550 km VLTP. Men 620 000 kronor tillval, ja, elektrisk dragkrok 12 000 kronor och sen kan du välja en annan färg för 10 000 kronor eller, ja, 10 000 kronor. De har en skitsnygg orange färg, den hade jag tagit om man vill sticka ut. Men där har vi det. Nu har vi valt allt som vi kan välja och då är vi uppe i 642 000 kronor. Det är samma pris som min EX30 kostar.
Åh, herregud.
Det här är ju mycket bil. Jag har inte klämt på den, men på pappret så är det ju här mycket bil för pengarna. Det är frågan, Peter, är det mycket bil för pengarna?
Det finns bara två stycken orostecken, tycker jag är ett starkt ord. För att den ena kan vara lite oro och den andra är vi ganska säkra på faktiskt. Nummer ett, den vi är ganska säkra på, det är ju huruvida det här är en trevlig bil att köra. Och det vi får ge XPeng är att redan på P5-man som vi testade för vad blir det nu, Kristoffer Rask? Det var väl
två år sedan skulle jag säga, någonstans februari eller någonting där för två år sedan. Eller något sånt där, ja.
Det var nämligen där som jag och Kristoffer Rask träffades för första gången.
Ja.
Det var ett sant nöje från början.
Verkligen.
Och det som var ett sant nöje med P5-man om den inte hade någonting annat så hade den en komfortabel känsla som var över förväntan på den bilen, tyckte jag. Och det har följt med i P7an och då naturligtvis i G9an också. Och det finns ju ingen anledning att tro att G6an på något sätt skulle vara sämre.
Nej, jag är helt beredd att hålla med om det. P7an hade andra problem, men köregenskaperna var inte ett av dem.
Nej.
G9an var också otroligt komfortabel för att vara i den prisklassen. Jag har höga förhoppningar på G6an här nu.
Mm. Och det som P7an däremot hade problem med, det var ju sin körassistans som det så ofta är i de kinesiska utmanarna som vi använder det som någon form av klump på. Men det är ofta problematiskt där, just för att de kanske inte riktigt har utvecklats fokus på vårt nordiska klimat och hur vägarna ser ut. Och ibland undrar man om de är ens testade, för så himla mycket skillnad är det inte på kinesiska och svenska vägar. Det är tenderat till att gå framåt, det finns kurvor och så finns det linjer. Men där var ju P7an sådär och G9an var lite bättre, men ändå också lite sådär. Nu är det ju det här som de har uppdaterat. Det har kommit en uppdatering, om det inte redan är gjort så kommer det komma till bilarna. Och det av allt att döma har blivit lite bättre. Men det är, där, det är det som kan vara G6ans akilleshäl. Om vi ska försöka hitta någonting i G6an så är det ju att styrassistansen kanske inte är så bra. Möjligtvis, vi får prova. Men ja, fronten är inte så snygg. Det är väl det.
Nej, alltså jag tycker fler och fler, inte bara kinesiska märken utan många andra. Jag sitter med en Hyundai Kona nere i garaget nu. Den har ju också den här fronten med en LED-liss och så ska det vara mjukt. Och det är inte jättesnyggt.
Nej, det är inte så snyggt. Nej.
Den är ju ganska intetsägande överlag.
Ja.
Det är inget unikt på den.
Jag tycker ju om en rejäl front. Jag är ju den här typen som tycker om att en stor fet grill liksom.
Ja.
Det, Audis front gillar jag liksom, att man har behållit det även om det bara är plast nu, så jag gillar det liksom.
Ja. Däremot så måste jag säga att G6an är mycket snyggare i svart, eller om det var mörkgrått. Det måste ha varit svart jag såg. Det var lite svårt att, på bästgolvet där i Kina. Det var mörk var det i alla fall, men det skimrade lite. Mycket snyggare. Den orangea formar ju fronten. Den är väldigt tydlig orange. Den är ju jätteorange, den där orangea. Jag tror inte att jag har svårt att tro att någon kommer att välja den orangea. Vi har ju också en fråga om andrahandsvärde i den färgen som kanske inte riktigt. Men det kommer ju säkert gå det med bilar och så. Sen är det ju andrahandsvärdet på dessa bilar som är stora gåtan kanske hur det kommer se ut framöver. Och det är ju också kanske därför som exempelvis privatleasingpriset på den här bilen inte är så jätteattraktivt. Det finns kanske ingen finansbolag som är beredd att ta så högt restvärde som hade behövts för att få ner priset. Så det är ju en bil som är mycket prisvärd, särskilt den här bakhjulsdrivna long range-varianten. För vi har ju 579 000 kronor som är ju mycket prisvärt för den bakhjulsdrivna long range. Men privatleasingpriset började rätt högt.
Ja, men de börjar ju på 7 000 kronor. Och det är för mycket pengar för den här bilen tycker jag. Visst, Model Y som den här tävlar väldigt mycket mot, där kan det ju hade ju Tesla någon privatleasingkrig här nyss. Men den kampanjen är borta och nu kan man hitta den för så 8 000 kronor. Men alltså 7-8 000 för de här bilarna, det tycker jag är för mycket pengar. Jag hade nog hellre sett ett intropris på 6, allra helst 5. Men det är nog lite väl att ta i. Men 6 hade varit betydligt trevligare.
Så är det ju. Sen är det ju privatleasing. Det har vi pratat om tidigare, det är hasarna. Utmaningar, och framförallt är det ju det här att du måste lämna tillbaka bilen efter att du har betalat den här månadskostnaden. Om du ska finansiera det själv så blir det ju lika mycket pengar. Att låna upp 570-580 000, det är klart att det blir hög månadskostnad också. Men då är det ju en bil som du själv betalar av på och sen kan välja lite vad du vill göra. Fortsätta betala av på den eller sälja den, och förhoppningsvis har du ett andrahandsvärde. Men däremot så är det ju väldigt tydligt då att om du privatlisar bilen, då slipper du överhuvudtaget tänka på andrahandsvärdet. Och det är ju fördelen i det fallet då när det kommer till dessa bilar där andrahandsvärdet är väldigt oklart. Vi vet inte hur marknaden kommer att reagera på bilarna, men om XPeng levereras som ny bil, så XPeng G6 levereras som ny bil, så kommer den antagligen levereras som en begagnad bil också.
Mm. Det som man kan säga är väl det här osäkra. Är märket kvar om 3 år och så vidare? Hur ser det ut med reservdelar? Det är väl kanske det som oroar mer än att liksom det inte går att sälja bilen.
Ja, jag tänker att det hänger ihop. Om det finns en bra eftermarknad med, och det är tydligt med reservdelar och det är en trygg bil att äga i andra hands led, ja men då är det också så att säga, då är också andrahandsvärdet högt. Men om du köper en bil som du är osäker om du kommer kunna reparera exempelvis, så kommer det ju vara en jädra massa av Fisker Ocean här framöver antagligen på begagnatmarknaden. Men du har ingen aning om du kan reparera den eller inte, och då kommer ju andrahandsvärdet vara jättelågt. Nu är ju XPeng en av de här. Det finns ju ingen som tyder på att XPeng skulle få några större svårigheter, och det är också ett bolag som exempelvis Volkswagen har samarbetsavtal med för att utveckla deras nya kinesiska bilar. Så att nu, jag tror att just när det kommer, det finns vissa kinesiska biltillverkare som har problem idag, men XPeng är väl av allt att döma inte en av dem.
Nej, och XPeng har ju även, de har ju avtal med bilar och sånt där när det gäller att få in det på service, eftermarknad och sånt där. Och det kan man också se som en fördel kanske.
Ja, det är Bilias. De har valt att fokusera på XPeng som just det när det kommer till kinesiska utmanare. Då. Exempelvis jämfört mot din bil som står med öppna armar och tar in alla varumärken som finns. Känns som.
Men det har ju inte, behöver ju inte handla om att märket kommer finnas. Byd är ju ett jättebra exempel på det där, om vi nu ska nämna Hedin. Där har vi ju haft bilar, MG också för den delen. Där har vi ju bilar som har stått på verkstad väldigt länge för att det helt enkelt inte finns reservdelar eller delarna tillverkas i Kina och Europa prioriteras inte, sådana saker. XPeng är fortfarande ett bolag som går med förlust. Alltså det finns ju, det är de här riskerna som man behöver tänka på. Istället för om man köper en BMW eller Audi, så kommer det ju liksom, då är inte det där en fråga. Då finns det andra frågor istället. Men när det kommer till nya märkena här så...
Det finns ett frågetecken, och då är privatleasing ett tryggt sätt att slippa ta det ansvaret i slutet. Men, och just därför så hade vi kanske velat se att det var lite lägre. Men allting hör ihop, så att säga. Osäkerheten för oss som köper bilen, om vi skulle göra det. Finns samma osäkerhet bland finansbolagen naturligtvis om det, och därför så blir kanske priset lite högre per månad. Men det är inte bara XPeng G6 som vi kan tycka har fått en prisvärt pris, kan man säga så, utan det finns ju flera andra som har sänkt priset på sina elbilar.
Precis, och nu senaste dagen här var det ju Nissan med sin trevliga Aria, som jag tycker är en väldigt, väldigt...
Ja, oj förlåt, nu gjorde jag en Gullin här. Ja, förlåt. Men jag blev så chockad.
Nu blir jag ju väldigt nyfiken
den
på vad du skulle säga här.
Förlåt Gullin. Väldigt trevlig bil. Nej, men vi kör på denna väldigt trevliga Nissan Ariya.
Ja, nej, men alltså, som bil, som upplevelsemässigt att köra och sånt där, alltså, tycker jag att det är en väldigt trevlig bil här. Sen har den lite andra kanske tillkortakommande som vi kan gå in på om en liten stund här. Men de har ju sänkt priserna här på med 50 000 kronor rätt av på alla listpriser. Ja, men nu kan du exempel plocka hem en Nissan Ariya här med 63 kWh batteriet här då, vilket motsvarar en räckvidd på 404 km VLTP för 463 000 kronor. Plockat av 50 000 här från listpriserna. Du har till exempel den tvåhjulsdrivna varianten med lite större batteriet på 87 kWh här och räckvidd på 536 km för 522 000.
Och det är väl egentligen den som jag kan tycka är intressant, för 463 000 för 40 mil, det tycker jag fortfarande är lite för mycket. Jag tycker att 63 kWh batteriet borde inte finnas i Sverige.
Om du var inne på bristerna här med Ariya, och det som jag tycker är lite tråkigt med den här bilen, så är det kanske förbrukningen och sånt, och då behöver man det större batteriet skulle jag säga, för det är inte en längre tur.
För annars blir det en väldigt dyr andra bil liksom.
Ja, och man behöver in och stimma i det här lite mer besvärliga infotainmentsystemet för att hitta laddar och grejer, och med den är lite svajig när det gäller förvärmning och sånt där. Så att lite lynnig och snabbladdar och sånt.
Den har väl inte navigator snabbladdning, utan vi måste aktivera manuellt, om jag förstår saken rätt.
Vi måste aktivera manuellt, och det är ju längst ner i trestegsmeny eller någonting. Väldigt undangömt.
Nej, det är ju fruktansvärt, och det var lite där jag skämtade lite om i början. Det är faktiskt en trevlig bil, den ser trevlig ut, den har bra utrymmen för sin storlek. Och den är komfortabel, trevlig, den känns väldigt mycket som ID4 exempelvis, men alltså infotainmentsystemet, varför?
Mm. Det känns som att det är lite problem med infotainmentsystemet för de japanska tillverkarna. Toyota, som också sänkte sitt pris här för länge sedan, inte alls för länge sedan, det var det jag skulle säga, och kan väl få vara med lite här på hörnet. Deras infotainmentsystem är inte fantastiskt det heller, om man säger så.
Nej. Min teori är att Nissan här, de har ju Leaf här innan, och som har sålt sedan 10 år, så att de har ju övat på det här med elbilar. Behöver man inte tvivla på, men just lösningen där var ju CarPlay.
Ja, och det känns lite som att lösningen här också är CarPlay.
Det är ju det.
Tack och lov så finns ju det.
Mm, precis. Men samtidigt behöver man ju kanske in och tampas i de här Nissans liksom egna gränssnitt för just förvärmning och de här bitarna, och det gör det ju lite mer besvärligt.
Så är det ju, men det är en bra bil. Den har förvärme. Det är mer än vad man kan säga om nyss nämnda Volkswagen ID4 fram till årsmodell 2024.
Mm. Sen skulle jag väl säga att man kanske vill hoppa upp kanske en utrustningsnivå där då. Alltså om du säger då 463, så får du lägga på typ 40 000 eller något sånt där för att komma upp en nivå. För att få lite mer utrustning. Men den är exempelvis kanske fortfarande billigare än säg en bakhjulsdriven Tesla Model Y eller någonting. Som räckvismässigt och sånt matchar. Mm. Det är liksom, för att få en Model Y där får du gå upp till 554 000.
Och andra bilar som man behöver kanske lägga till någonting på, det är ju Polestar. De har ju erbjudanden nu som 4400 för sin privatleasing, och då är det fast avgift där också. 1500 mil skickar de med, jämfört med många andra som skickar med 1000 mil. Men även där, det är ju naken Polestar, och det jag skulle rekommendera alla där att göra, det är att lägga till Pilot-paketet för 815 kronor extra i månaden, så att man landar strax runt 5,2 istället. För då får man en mer komplett bil. Det här Pilot-paketet innehåller ju Volvos Pixel LED-strålkastare som jag tycker är riktigt bra, adaptiva. Man får adaptiv farthållare och du får Pilot Assist, vilket gör väldigt mycket för bilen. Sen finns det ett annat paket till som kostar nästan 1200 kronor extra i månaden. Och det är typ värmepump som är intressant där. Det är något annat också. Men
panoramataket, va?
Ja, men det kan man skippa. Liksom. Det är inte hela världen. Det är inte värt de pengarna.
Det är inte värt de pengarna, men det är en trevlig bil med panoramatak, kan man säga.
Jo, absolut. Men ja, inte för 1200 kronor extra i månaden.
Nej. Man kan ju säga så här. Vi som konsumenter mår ju väldigt bra av Polestars kräftgång. De behöver verkligen sälja bilar, och då blir det så här.
Visst är det så.
Mm.
Och Renault sänkte ju Megane här för ett tag sedan. Nu har de även sänkt privatleasingpriserna. Dels har de så att du kan få en Megane för under 400 000 kronor om du skulle vilja köpa den. Och skulle du vilja privatleasa den, då kan du få den för under 4 000 kronor i månaden på privatleasing. Men då är det 1000 mil och sen så är rörlig ränta, och så tillkommer ju försäkring och allt sånt där också.
Mm.
Men vill du ha det största paketet, så kostar bilen ändå 4,4 i privatleasing.
Mm.
Och då har du ju allt lull. Och det är lite skillnad jämfört med Volvo EX30 till exempel, som du kan, jag har hittat den för 4800 kronor i månaden, men då är det med lilla batteriet och Core-modellen. Så att då kan du få betala mer för att det står Volvo på den, men du får mindre utrustning. Och faktiskt mindre bil, för den är 3 cm kortare. Nej, den är 3 cm längre, förlåt. Du får mer bil.
Det som är viktigt att poängtera då för de här 400 000 är att den är ju lite lågspesad, kan man ju säga. Den har inte Android Auto heller i sig. Ska vi upp i allt som är roligt, exempelvis då att vi har det stora batteriet och vi har Android Auto bort i bilen också, då kommer vi upp i Techno för 470 000. Och då har vi det stora batteriet på 60 kWh och en motor på 160 kW. Vilket ju räcker till alldeles utmärkt för Renault Megane. Helt klart underskattad bil. Vad säger du? Håller inte du på med en video som jämför just Renault Megane, E-Tech och EX30, Gullin?
Jo, det är ju lite komiskt. Jag spelade in en sån video i mitten på mars. Just den helgen så skulle ju vädret visa sig vara på ett sätt absolut värsta väder någonsin. Så att min kamera blåste omkull och gick sönder. Jag skickade in den på lagning med minneskorten i, vilket gjorde att jag hade inte filerna förrän igår när jag hämtade ut kameran igen. Så att äntligen kan jag sitta och redigera den videon och få ut den. Så att den har varit på gång ett tag.
Spännande. Vad kommer du fram till då mellan de två?
Att Renault är, känns trevligare. Jag föredrar interiören i Renault istället för plasten och en skärm i EX30. Renault har bättre utrymmen, komiskt nog, fast den är 3 cm kortare. Men den förlorar ju på räckvidd och köregenskaper. Där har ju Volvon sitt stora esse. Sen tycker jag att Volvon är snyggare, men det är ju väldigt subjektivt.
Volvon är snyggare, men Renault Megane E-Tech, eller Regan, är också en snygg bil.
Just för det här testet så hade jag ju två gråa modeller, så att det var ju ganska neutrala. Megane som jag har kört tidigare när jag körde den i 2022, då var den ju i sin röda färg och då är den riktigt läcker.
Ja.
Precis som EX30 är riktigt läcker i gult.
Just det.
Färg,
det är din grej.
Det är min grej. Det, världen behöver mer färg.
Mm-hmm. Verkligen. Du, vilken färg är det på din Hyundai Kona som du kör nu?
Det beror på vem du frågar. Frågar du Transportstyrelsen så är den svart.
Ah, okej.
Okay. Men den är ju grå. Absolut. Och det har ju, jag har ju liksom, nu när vi har haft så mycket fokus på priser och man har sett hur prissänkningarna sker och allting, så har man ju liksom lite tänkt så här att jaha, men Hyundai Kona ska ju vara en prisvärd bil. Och så går man in på Hyundais hemsida och ser från 464 000 kronor. Jaha, men det var ju inte så farligt. Tills man inser att det är det lilla batteriet.
Ja.
Mm. Och då kommer bilen typ 37 mil.
Det är inte långt än. Vi ska ta fram våra kalkylatorer här uppe i 130. Och vad sa du? Vad var VLTP sa du? 37?
377 kilometer eller något sånt.
Jesus, måste jag ju live-räkna här då. Mm. Ja, 20 mil i mörker och motorväg då.
Ja, med 100% batteri. Och det laddar, det orkar ju folk inte ladda för att den här bilen laddar ju långsamt.
Ja.
Det här är ju precis som Kia Niro EV. De bygger ju på samma plattform. De laddar ju typ i 80 kilowatt på laddstolpen. Vilket gör att vi har pauser på 40-45 minuter för att komma upp i de här 80%. Men lägger man på det stora paketet, du vill ha det stora batteriet på den här bilen, då kostar den 549 000 kronor. Det här är inte en 500 000 plus bil. Den här bilen ska ligga under 500 000 kronor. Du kan kitta den här upp till, vad var det, 580 000 eller något sånt. Och det är för mycket pengar. Det sa jag när jag körde Kia Niro EV förra året också, att det är för mycket pengar. Och det stämmer precis lika bra här. För att den erbjuder liksom ingenting som är unikt med den bilen. Den är ganska traditionell invändigt. Det är väldigt mycket knappar. Jag tror att det är en extremt bra liksom brukisbil bara. Som en lite så här slit- och slängbil. Man trivs bra i den. Den har växt på liksom måtten så att man kan ha den som enda bil också. Och så. Men den kostar alldeles för mycket pengar. Och det finns inga jättebra privatleasingerbjudanden på den eller någonting. Jag vet inte hur Hyundai har tänkt att de ska sälja den här bilen.
Det är jätteintressant. Hyundai har ju inte heller några riktiga alternativ. Jag vet inte, Hyundai ligger en smula efter sin koncernsyskon, eller egentligen dotterbolaget Kia, när det kommer till bilar som ska någonstans vara i den storleken. Det är ju ingen hemlighet att vi har varit och kollat på Kia EV3 och kommer att berätta.
Är det inte?
Nej, det är ingen hemlighet.
Nej, okej, det trodde jag att det var.
Det ser man i min video där jag kör Easy. Så en stor Kia EV3 media preview i bakgrunden.
Jaha, ja. Ja, ja.
Sanktionerad av Kia för övrigt. Där är man försiktig. Och det kan vi absolut inte säga någonting om Kia EV3, men vi kan ju konstatera att 3 är lägre än 6 och 9.
Mm.
Och även lägre än 5 som jag var så nyss på mässan. Men Hyundai har vi ingen aning om vad de har för alternativ till sin Kona.
Nej, de har ju egentligen inga alternativ. De har ju den nästa bilen därifrån förväntas bli Ioniq 7 eller Ioniq 9 beroende på vad de ska döpa den till. Mm. Och det är ju liksom Kia EV9 fast Hyundai-sidan.
Ja.
Så de ligger ju ganska långt efter. Och de tävlar inte riktigt med priserna, för Kia har ju kunnat sänka Niro EV och haft kampanjpriser på dem nu och fått ut lite bilar, men Kona är ju en helt ny modell som så att Hyundai har det lite svårt.
Mm. Hyundai har ju haft det svårt i Sverige. Jag menar om danskarna någon gång vill ta över Sverige som land, allt de behöver göra är att köra lite mismanagement från deras Köpenhamnskontor. För det är precis det som har hänt med Hyundai. De har verkligen varit inte framåt.
Nej, men det har vi pratat om tidigare i podden. Från och med 1 juli så kommer ju Hyundai ha en svensk dotterbolag i Sverige. Så att nu skippar man danskarna och så kör man direkt istället. Så att det kommer ju förhoppningsvis bli bättre, säger i alla fall vår presskontakt här.
Ja, det får vi hoppas. Sen är det ju inte, danskarnas fel att inte de har släppt så många varianter och elbilar. Men,
nej, men prismässigt.
Visst är det så. Några tankar runt detta, Rask? Har du några barn ihop med Hyundai?
Jag tror, alltså Hyundai har ju, de har ju pratat lite om planer och sånt framåt och sånt där, men och det finns lite mindre elbilar och sånt där på gång, och vad jag stappade på sistone så har man ju snackat mycket om satsningar på andra marknader, alltså utanför Europa. Det har varit lite Indien och grejer och sånt där. Och LFP-batterier ska de börja med sånt där liksom, men det är där de har kommunicerat mycket de senaste månaderna på sina såna här stora events och grejer. Medan det känns som att Kia kanske, som vi var inne på, har liksom mer, pratat mer globala strategier med fler modeller på gång. Alltså de har hela EV-serien från 2 upp till 9 eller vad det är där liksom på gång.
Jag upplever ju Kia som ett väldigt europeiskt märke på ett sätt som Hyundai inte gör. Nu kanske det har att göra med att vi umgås med Kia i Europa. Så att, men om man frågar dem så utgår ju alltid från Europa i princip. Så att medan Hyundai är lite annorlunda. Men sen är ju Hyundai har ju, ja, men de har ju verkligen satsat på sin 5N nu, var ju den stora, får vi inte glömma här. Nej. Det är ju åt ett helt annat håll än en Kona, kan vi konstatera.
Men det kommer ju ändå vara någon form av nischprodukt. Det är ju mer för liksom branding. Inte för att sälja volymbilar.
Ja, det är, jag känner en som har köpt den faktiskt. Det är förvånat.
Nej, fast det är vi så förvånade.
Ja, just det. Bytte bort Cupran till...
Ja. Jag vet inte om vi ska vara så förvånade över att han har köpt den bilen.
Ja, det handlar alltså om vår vän Attila som är... hur känner vi honom? Vi hänger med honom för att han är skåning, vi. Men ni har också varit på de eventen. Men han är också admin för rätt många Facebookgrupper, bland annat Audi e-tron-gruppen och också EV Kia, EV-ni-gruppen, va? Attila Istok. Han råkade alltså göra misstaget att provköra en Ioniq 5N. Så kommer han vara ägare av en EV9 till vardags. Och sen så har han så att säga låtit hustrun köpa ut en Ioniq 5N. Så att han är inne i det träsket nu. Kul Attila, vi är glada för dig. Kul att du har råd med det.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Vi går vidare och pratar om fackliga blockaden mot Tesla. Så får vi ihop det. Ni märker att jag har inte haft så många timmar sömn här emellan. Jag kom hem och nu. Men det är lite olika saker som har hänt. Det är så att dispensen på att laga icke körbara Tesla-bilar. Väldigt viktigt att poängtera här nu när Raske med. För han har ju en trasig körbar Tesla-bil som du inte har fått lagad på länge. Dispensen för att laga dem skulle ta slut den sista april. Men den tog väl slut också. Det var lite konstig formulering på Dagens Industri att den skulle förlängas. Men det finns inget att förlänga för att nu är det alltså okej att laga trasiga Tesla-bilar om denna skada har så att säga skött via skada. Det finns lite olika regler här då. Om en Tesla-bil, oavsett hur ny, gammal, högt och lågt, blir skadad. Krock, kör emot någonting. Kundvagn kommer full färd rakt in i den på parkeringen. Allt sånt är okej att ta in via försäkringsbolag och så får det lagas då, oavsett om verkstaden är i sympatiblockad eller ej. Däremot så får inte garantiärenden tas hand om. Om någonting händer inom den 4-åriga nybilsgaranti så får den då inte lagas. Så att det gäller att den där motorn inte går sönder av sig själv, utan den går sönder av att du kör på någonting eller vad det kan vara. Ja, jag skrattar lite för det blir lite komiskt, men så är det. Däremot om det är saker som går sönder av sig själv efter de här 4 åren, då får de också lagas. Så det behöver inte bara vara skador, men enda gången då som det är blockad, det är om bilen går sönder i ett garantiärende inom de här 4 åren. Men om en Tesla-bil skadas, då är det ju externa verkstäder som tar hand om det, externa skadeverkstäder. Men om den bil behöver lagas på garanti eller lagas utanför garantin, men alltså att det är maskinvarufel då så är det ju Tesla som tar hand om den då. Och de har ju ignorerat sin strejk. De lagar ju bilen. Så för slutkunden så kommer din Tesla alltid bli lagad. I princip. Här var ju facket lite, eller IF Metall, lite otydliga. Eller så är det snarare så att våra namn på vad saker och ting heter är lite otydliga. För att vi har ju fabriksgaranti. Och det tar ju hand om maskinvarufel. Alltså typ om någonting går sönder på Tesla inom 4 år. Men vi har ju också något som heter vagnskadegaranti i Sverige. Som är en försäkring. Men som är garanti. Men strax med om det. Men poängen är i alla fall att jag ringde till en extremt stressad Pekka där. Men fick svar då att nej, är det försäkring? Så är det någonting som går sönder, då är det försäkringsdelen. Förlåt, om det är någonting som skadas, då är det försäkringsdelen och då lagas det. Så, så. Vagnskadegarantin är ju då så att säga en försäkring som inkluderar i nästan alla bilar i Sverige. Utom Porsche tror jag och några andra. Och det är ju en försäkring på det sättet att den hanterar skada. Men den skattas som en garanti. Så det är därför en moms på det. Det är jätteförvirrande, verkligen. Men som sagt, slutkunden här, Tesla-konflikten, blir inte så mycket lidande som det var tidigare. Rask, får du din omlackering snart eller?
Ja, eller jag får ju få den omlackerad och fixad nu, men frågan är om jag får den när det sker. Det finns en liten backlog här.
Finns det, va? Har du pratat med Holmgrens bil i Jönköping?
Ja, då, det de sa var att men vi har inte fått något besked från IF Metall här ännu, så att vi inväntar det.
Har de inte fått något besked? För att hela anledningen att vi fick reda på detta var ju att verkstad, alltså bolaget, alltså verkstaden som har namnet verkstad, W-E, Arksta. De skickade ut då att de kunde börja ta in bilar.
Ja, och jag tror det är väl, kommer väl nu. Det har varit helg och grejer emellan, vet du, och sånt där här. Så det är helgdag och sånt, så jag tror att...
Första maj, då har facken annat att göra.
Precis, det är ju det.
Just det. Nej, jag ringde i april. Ja. Eller ja. Sista april. Jag tänkte att jag kan ringa där avtalssekreterare Pekka på IF Metall mitt i demonstrationståget. Det är inte konstigt att han var så stressad.
Han målade banderoller och grejer, vet du.
Ja, precis. Det har de nog folk till. Det här var nog bra. Det fanns egentligen ingen vinning. För att det här skulle ge någonting så är det ju tvunget att Tesla skulle bryta sig. Det är ju en ganska viktig parameter. Det vill säga, säger IF Metall att nej, tyvärr, verkstäderna får inte laga era kunders skadade bilar. Och då är reaktionen, nej det vill vi inte. Vi vill ju att våra kunder ska vara nöjda och glada och att deras bilar ska fungera. Så att därför då får vi förhandla om kollektivavtal. Det där hände ju inte, utan Tesla, de bara låtsades ju som ingenting. Och när det då kom till skador som skedde just på vagnskadegarantin, det vill säga skador vars försäkring bestäms av Tesla som ingår i 3 år. Då var det alltså krav på att verkstäder som var godkända av Tesla skulle användas. Och alla dessa verkstäder var ju i sympatiblockad, även om det var några som höll igång ändå av oklar anledning. I Göteborg och Stockholm. Men när jag pratade med Tesla, det var som att de inte förstod vad jag menade. Nej, men det bestämmer Trygg-Hansa. Som ju Trygg-Hansa är de som är, vad ska man säga, Tesla har upphandlat den här vagnskadegarantiförsäkringen av Tesla, eller av Trygg-Hansa. Och då bara hänvisar de till Trygg-Hansa. Men Trygg-Hansa hänvisar bara till Tesla, till Teslas regler. Så det var ju ett jävla konstigt limbo där. Däremot så när det kom till skador som hade hänt på annat sätt, exempelvis Kristoffer Rasks skada, tar ju inte Teslas vagnskadegarantiförsäkring, utan det var väl han den här som backade på bilen som försäkringsbolaget som skulle ta det. Så då är det lite andra saker där, tror jag.
Ja, eller det går ju fortfarande på den här vagnskadegarantin, gör det ändå.
Okay.
Men att det betalas av den andra försäkringstagarens bolag.
Okay.
Men det går fortfarande på vagnskadegarantin. Det fick jag förklarat för när jag pratade med Trygg-Hansa.
Okej, det var så. För det som var så himla konstigt var ju att vissa, inklusive vår goda vän Heiko Witte, han blev påkörd. Och visst, det var mycket om och män, men han fick sen att gå in till en annan verkstad istället. Och jag vet inte om det handlar om att man låg på väldigt mycket eller om vem man pratade med eller vad det var. För jag fick absolut inte gå till någon annan. Jag ringde runt och pratade med så många människor. Mm. Men nej. Mm. Ja, det var ett härke i alla fall. Och då var det många som firade och sa att oj, nu backar IF Metall. Nej, det tror jag verkligen inte man gör. Utan snarare tvärtom. Nu går ju Unionen in, som ju är ett helt annat typ av fackförbund. Unionen tar ju hand om tjänstemännen, kan man säga. Lite mindre olja på händerna. Otroligt dålig metafor för en elbil. Men elbil har faktiskt olja också i sig. Det är så för kylning och annat. Men de här Unionen, Tjänstemannaförbundet, som ju är för fackförbund, är ju många så. IF Metall, Elektrikerna, jättemånga av de här fackförbunden är ju LO-förbund. Så de är under en centralorganisation. Medan Unionen inte tillhör LO. Utan då som sagt tjänsteman. Och där finns rätt mycket att göra. Jag skulle tro också att många på Tesla, tjänstemännen och kvinnorna, är nog medlemmar i Unionen. För att de flesta som kan bli medlemmar i Unionen är medlemmar i Unionen just för att de har en väldigt bra inkomstförsäkring. Så att om du blir arbetslös så slipper du gå på den här A-kassagränsen då, utan Unionen betalar mellanskillnaden upp till, om det är 80% av din lön. Och dessutom kan man få, om du är med tillräckligt länge då, så kan du få det i rätt så många fler månader. Och de flesta är med av ren trygghet. Inte för att de är, liksom, Unionen är inte så stridbart förbund och det finns inga kopplingar till socialdemokratin och så det finns inga principer. Men om Unionen skulle syna till det, så skulle de ju kunna ta ut antagligen då rätt många personer på Tesla. Och om du då jobbar på Tesla och tänker, nej, men jag gick bara med Unionen för inkomstförsäkring, jag tänker inte strejka. Ja, det händer rätt mycket uppsägningar på Tesla nu. De har ju i USA så sackade de hela Supercharger-avdelningen. Och det går mycket olika rykten varför. Men det är ett rykte som säger att den här högsta chefen där vägrade säga upp så många. För det gick inte att bedriva verksamheten. Och då sa då enligt rykten Elon Musk upp hela faderuttan och alla fick gå. Och är det, jobbar man på sånt bolag, vill man verkligen då bli av med sin inkomstförsäkring genom att inte följa, genom att inte strejka då, om man skulle bli uttagen för det? Mm. Det kan, jag tror att många som trodde att det här skulle vara över och att det skulle bara gå in i någon form av kallt fackligt krig. Jag tror att ni har fel. Vi får se framöver, helt enkelt.
Ja.
Nu väntar vi på den viktigaste frågan då, när Rask får sin bakvinge omlackerad.
Ja, jag får återkomma här.
Det får du göra. Vi har lite andra rykten på stan. Nere i Kina pratades det en del om att Jihad Mohammed, hela den här Nevs-historien, var på tapeten igen. Och det var Alrik Söderlind som, han känner ju många i branschen, det är ju editor at large är numera på Auto och Motorsport. Han var chefredaktör innan. Nu är han ännu större redaktör. Väldigt trevlig man det där. Men han gjorde en video sen efter och pratade då om att det ser ut som att Nevs och Emily GT-projektet inte har fått pengarna som Jihad Mohammed har lovat. Och det var ju en vändning som heter duga, även om den är ganska logisk sådan, för att den gåtan i hela det här, i hela den här historien, det är ju om han faktiskt har köpt Emily GT och de sa att det var betalt Nevs från början. Mm. Var kommer då pengarna ifrån? Det är ingen som har riktigt förstått det, för han har ju inga pengar av allt att döma. Det är ju bara fluff. Men nu så heter det då att nej, det har inte kommit några pengar. TTELA, de kontaktade Nina Selander som ju är vd för Nevs här i Trollhättan. Och hon sa ingen kommentar, alla frågor får ställa till herr Mohammed. Men grejen att om allting var klappat och klart så hade det ju bara varit och sagt det. Det hade ju bara varit och sagt nej, det är betalt och vi har lämnat det. Så, vi fokuserar på vårt. Men det sades inte. Det var, jag kommenterar inte det. Den är farlig den.
Ja.
Du menar att man säger något genom att inte säga något?
Ja, verkligen.
Har vi inte också, jag tänker hans historik här, om du var grev det här Peter, att han hade liksom lyckats lägga rabarber på lite bilar utan att betala och sånt där.
Ja, det är och det.
Jag vet inte, hur har vi med de här fina Nevs-prototyperna nu? Är de nere och snurrar någonstans i Libanon eller någonting? Vet ni inte, va?
Nej, jag tror att de flesta står, om inte alla står kvar på stallbacka i Trollhättan. Det är inte så lätt att flytta bilar.
Nej.
Men det skulle inte förvåna mig om att det slutar med att någon bil hamnar där nere, tyvärr. Det skulle inte. Det är som ett blocket bedrägeri det här. Det är som, nej men vi betalar snart. Nu var det ju den saudiska, det var ju, för det var ju också, Jihad Mohammed sa ju inte att det var betalt, utan han sa ju att nej men vi är till Alrik då. Ja, men det kommer pengar från den saudiska kungafamiljen. Är inte det väldigt typiskt att bara plocka in den saudiska kungafamiljen från ingenstans? Det låter ju alltid tryggt.
Mm.
Jag hittar en e-post dit. Jag har faktiskt frågat. Så får se om jag får något svar. Det har ju varit väldigt. Men det är ju så här, det är ju, man plockar ju ner sånt från någon hylla. Så här, men det kommer pengar.
Mm.
Jag hade skrivit en lång LinkedIn uppdatering då om svensk journalist som hade frågasatt och det var hemskt. Och det var dessutom sionist då. Sionister är ju ett väldigt fult skällsord om du är palestinier då, och anklagar någon för att vara. Det är ju, menar ju i princip att den här svenska journalisten var på Jihad Mohammed för att han var palestinier och hatade på honom för det då. Sen tog han bort det, för att det var väl lite väl hårt. Men han tog inte bort inlägget, men han tog bara bort att den här journalisten var sionist då. Men kritiken kvarstod. Och det är ju så fort det här får en fråga, så fort det granskas, för så fort det bara kommer nära, lite nära sanningen, så är det ju reaktionerna då att slå ifrån sig. Och det är ju så symptomatiskt. Så ja, vi får väl vänta ut någon månad till innan vi får reda på exakt var som, om det finns några pengar eller om det bara, ja, vad det handlar om. Det är så rörigt alltihopa, jag vet inte. Ja, jag kom ju precis hem från Kina och där är många bilar. Jag hade en liten genomgång av mässan och så i förra avsnittet. Och sen efter att vi var klara på mässan så åkte vi till den lilla stan Wuhu med sina enbart 3 miljoner invånare. Det gick i 350 km i timmen, det där tåget. Och jag blev inte åksjuk överhuvudtaget. Det är vad man vill om kinesiska staten, men bygga järnvägar kan de.
Mm.
Hej vad det gick. Det var en upplevelse. Men det vi gjorde då i Wuhu var att vi åkte till bilbolaget Cherrys fabriker och huvudkontor. Och provkörde då lite av deras bilmodeller. Vi ska inte prata så mycket mer om det här jättemycket. Vi ska avsluta strax. Men av de olika bilmodeller som det där bolaget har, så kommer det vara följande bilar som kommer lanseras i Europa och Sverige. Det är Omoda som vi har kollat på, eller som jag har kollat på och provkört nere i Nederländerna. Och sen så finns det Jayco som då är, och Omoda är lite, ja men Kia Niro och Kona då, nyss nämnda, är lite huvudmålet att konkurrera med. Det är ungefär samma storlek. Det är ju, kanske priset kommer väl ligga där någonstans. Nu har vi ju då fått höra att det kanske inte är tillräckligt bra det priset då, Kristoffer, om det är lite för högt kanske. Men visst, Julin då tänkte jag på för övrigt. men också lite samma målgrupp och så. Sen Jayco ska ligga lite strax över. Och Jayco-bilarna, mycket av de här bilarna, man känner igen design från annat. Men Jayco ska vara, tänker om man skulle sätta ihop en, vad ska man säga, Toyota, nej inte, ja, Land Rover, ja. Men lite så här, folk som behöver gummistövlar men som har pengar. Lite den designen på bil och syfte och mål. Och även interiörsdesign. De tror jag inte kommer att nå någon framgång alls i Sverige. Jag tror inte det finns någon marknad för det där. Så. De kör, dessa människor kör betydligt fetare bilar än så. Range Rover till exempel. Men sen så har vi Exceed, som de heter Exceed i Kina. Och det är samma sak där. Den där loggan släpper de på lite vad som helst. Och Exceed är också lite där Jayco är. Lite så här godsherre. Men det är bara i Kina. I Europa så kommer det bara vara elbilar. Och de bilarna vi kollade på, det var ES och EL. Känner ni igen de här begreppen? Det var nästan som man såg en kopia på hur XPeng lanserade sig. En sedan, stor lång sedan, och en stor SUV. Ungefär samma storlekar. Men det var riktigt fina bilar. Riktigt. Det var spännande bilar. Det var väldigt spännande bilar. Och varumärket i Europa kommer vara Exlantix istället för Exceed.
Rimligt.
Exceed var ju lätt, och jag var lite så här, pratade, jag köpte en Exceed, jag tänkte, har de köpt en Kia? Varför har de hela tiden köpt en Kia? Så, men jag skulle rekommendera naturligtvis att ni kollar in med video på de här bilarna, just Exceed eller Exlantis-bilarna, för jag blev just i sedanen där, den var riktigt, dels var den riktigt snygg, men också att den hade panoramatak som gick hela vägen bak. Det är som en omvänd Polestar 4. Där Polestar har tagit bort panorama, eller tagit bort rutan helt. Så Exlantix-bilen, den har alltså panoramatak som går ifrån där panoramatak börjar på normala bilar. Ända bak till slutet av, ja, där sedanluckan börjar helt enkelt.
Herregud för stenskott.
Ja, verkligen. Ja. Det är en balk emellan uppe som, så den delar så där, inte för stenskotten, det spelar ingen roll, men just för att annars skulle inte konstruktionen hålla.
Mm. Och sen, Model 3 det också.
Model 3 går den enda.
Ja, den går väl hela vägen precis som där också.
De är balk i taket med, har de.
Ja, ja, just det. Ja. Jag tyckte, det låter inte, ja. Mm. Ja.
Men här får du då det som var, här får du då plats i baksätet. Det kändes som att sitta i en jävla limousin där bak. Det var alltså, tänk att man fick samma känsla där bak som du får att sitta fram på Model X. Det är lite svårare att förklara, men när man sitter fram på Model X så känns det nästan som att du sitter uppe i himlen där. Du har så mycket ljus och rymd och så. Mm. Detta var samma känsla där bak. Utöver också att du hade hur mycket bilutrymme som helst, och du hade, och sen hade du då taket som att du inte slog i huvudet där bak då. Och ändå den här jättestora bakåt. Så det var en cool bil. Jag kommer ju inte sälja någonting.
För att, nej, jag tänkte säga det. Jag kommer inte sälja några bilar alls. Det är så här stort baksäte.
Så sa jag också. Den var ju dyrare än XPeng P7 i Kina också. Den var lite dyrare än XPeng P7 i Kina. Och jag sa det att ni kommer aldrig, ni kan inte lägga er över den bilen. Det finns inte på kartan. Så, men om ni lyckas sälja den här bilen så som den är, och den känslan att sitta i den, för det priset. Då har ni en chans. De var mycket, alla Cherry-bilar, alla Omoda och alla Xlantis, alla var mycket hårdare satta än vad de flesta andra bilar jag har kört. Mm. Så att det var också en egenskap. Så det var, men där har den andra, men den som, om man går in på min video och kollar på, jag tror den heter, vet jag inte ens vad jag döpt min egna videos till nu för tiden. Men om vi kollar på videon som heter Nästa kinesiska biltillverkare som gör sig redo för att ta över Europa. Det var en lång titel. Vi bäddade också innan på Elbilsveckans forumet. Där finns lite bilder då från den här storsuven som bara, alltså den är så gigantisk. Och ändå snygg är den, jättesnygg. Och sen såg jag bilderna på hur den ska se ut i Europa, skitful. Jag bara, men vad händer? Va? Ja, men det var så här, både den här sedanen och SUVen är liksom, kan ni tänka mig att den här klassiska kinesiska designen med ganska mjuka linjer där fram, ja, men lite som vi beskrev G6an nu. Om man tar den fast gör det snyggt, då fick vi de här två bilarna från Xcentix. Och sen så sa jag då, nej men vi kommer inte använda den här fronten i Europa. Men för... Är det ingen som frågar mig någonting innan ni bestämmer någonting, tänkte jag och gick vidare. Det är inte mitt problem.
Vad var anledningen till det då? Med säkerhetsgrej eller var det bara designgrej? Eller?
När det kom till... Den hade ju så här... ni vet, ja, men där man har dimljusen typ på bilar längst ner. Och sen så... Och någon variant av daytime running light. Det var alltså LED-skärmar de hade.
Ja.
Då kunde liksom projicera... Liksom, ja, det var så skärmar helt enkelt som fanns där. Och det kan du inte ha i Europa. Det är så sysslar vi inte med. Det var inte därför att en av bilarna hade inte det som jag såg. Jag vet faktiskt inte. Det var väldigt otydligt alltihopa. Vi fick, det är jättestor skillnad på språk i Kina. I Peking är engelskan bristfällig. I Wuhu, lilla 3 miljoner staden, där är den obefintlig. Sen kom man till Shanghai, då var det helt okej, ska jag säga. Det var, och då kan jag säga så här, när vi var i Wuhu då, på landsbygden där, då var det väldigt svårt att ställa frågor och förstå varandra och så att det var liksom inga bra dialog. Jättefascinerande Kina på det sättet att det är så stor skillnad på Peking och Shanghai när det kommer till trafik i Peking. Jag har gjort en video om detta, just om självkörande bilar, för vi har provat ju självkörande bilar i Peking och det var ju lite samma sak som på alla andra delar av världen. Det är på testzoner, det sitter dessutom en person i bilen och ser till så allting fungerar. Och det var där i Peking-trafiken där det inte var självkörande taxibilar, för det vågar de inte släppa in i centrala Peking, kan jag säga. Känslan då bara, okej, okay, hela beteendet när du kör bil, det är alltså att du tutar och sen byter du fil. Då, när du väl har tutat, det är din blinkes.
Ja.
Helt sjukt. Det tutades precis hela tiden. Och det byttes. Och det var... det är ju intressant då att det var inte mycket skador på bilarna. Jag menar, då är ju Italien och Spanien mycket värre. Men nej, det var tuta och så kör du in. Tuta och kör in. Tuta, byt. Och det tog 2 timmar att köra 2 mil. Sen när vi var i Shanghai så var det helt tyst. Det var ju mycket bilar och det var lite bilkör också, men det var helt tyst. Och det är det för att, och är det olagligt att tuta i Shanghai. Så bra. En annan sak är att du får inte, i Kina så du får ju inte köra om på insidan, på högersidan. Men vi pratade lite om det och sådär. Det var ju bara att ni inte fick köra om på högersidan i Europa. Och sen kollade jag upp lagar och regler. Du får inte köra om på högersidan i Kina heller. Men det var ju ingen som bryr sig om det.
Nej.
Så jag fick väl lite tankar om just självkörande bilar. Om hur hela friden ska det ens fungera här i denna typen av... Det kommer ju också mopeder och cyklar överallt. Och ja, det måste vara så mycket olyckor just med cyklar och mopeder. Däremot var det väldigt lite bilolyckor och sånt som man såg. För att det där... Jag kan säga att det är inte mycket tittandes på mobilen där. Det är väldigt fokuserat på vägen. Men det bara kändes att nej, självkörande bilar i den här miljön, det kommer ju aldrig existera, utan miljön måste ju förändras. Jag tror att sådana miljonstäder, om Peking har strax under 25 miljoner invånare, så börjar Shanghai gå upp mot 30 miljoner invånare. Jag tror att om 20 år så tror jag inte du får köra i sådana städer själv, utan det är bara autonoma transporter. För att de autonoma transporterna skulle inte klara att hantera galna människor som kör och tutar. Ja, tutar skiter de väl i, men som kör och kör framför på det sättet. Vi pratar ju centimeter mellan bilarna.
Och det kommer ju definitivt vara en lösning på enorma trafikproblem med köer och grejer och sånt där. Med autonoma transporter går ju planera på ett helt annat sätt. Och inget överflöd på bilar och sånt där heller. Utan det...
Nej, för alla bilar skulle vara uppkopplade och ha koll på varandra. Ja? Mm. Då redan när det handlar om när du ska komma in i ett område med väldigt mycket transport, bilar. Då skulle det börja anpassa sig flera kilometer innan. Ja? Mm. Då behöver den inte köra så snabbt in mot städerna, utan veta då att man får sin slott där vid ett visst tidpunkt. Det är en intressant framtid, tror jag.
Mm. Du nämnde ju i din video där att det tar 15-20 år innan vi är där.
Just robottaxi, tror jag.
Ja, i stan. Ja, sådär. Ja, jag vet inte. Jag tycker att det låter... För som du också säger, robottaxi, då behöver ju alla bilar kunna köra själv.
Mm, men behöver de.
Och jag kanske, ja, jag vet inte. Jag känner inte att jag vill ha en framtid där jag inte får köra bilen.
Nej, det är ju inte ens kanske... Det kanske inte ens önskat. Nej, det säger jag inte. Ja,
jag håller ju med och jag förstår logiken i det. Att jag kör på ett sätt och så ska vi ha massa bilar som kör på... liksom, som pratar med varandra och så kommer ett svart får och inte pratar. Det är klart att det funkar ju inte.
Nej.
Men fråga, ja, det är ju en extrem omställning.
Det är en extrem omställning. Men det är också, vad är syftet med städerna? Det är det vi måste också fundera. Vad är syftet med städerna? För vem är städerna? Ja, det finns städer som, om man kollar framförallt i USA, det består ju inte av annat än motorvägar och folk som tar sig fram. Och det kanske inte är det som är syftet med städerna. Utan det kanske handlar om att människor ska få verka och bo och gå i städerna utan hur mycket bilar som helst. Det kanske inte ens får plats alla dessa bilar. Det är ju enorm, de här städerna, det är ju enorm. Det är så enorma kostnader att upprätthålla de här vägarna bara. Och en annan sak som det var väldigt mycket gröna skyltar i Shanghai. Det var nästan bara gröna skyltar. Och för er som har sett min video från mässgolvet i Shanghai Auto Show. Vad är skillnaden på gröna och blåa skyltar i Kina?
Det pratade du faktiskt om i förra poddavsnittet också.
Ah, så där, ja.
Mm, gröna skyltar i elbilar.
Elektrifierade, så även pluginer.
Okej, elektrifierade.
Ja. För att helt plötsligt såg man bara, vänta, vad den har ju avgas och grön. Ja, just det finns ju pluginhybrid. Pluginhybrid är rätt stort i Kina. Medan blåa är för sig. Så det var väldigt mycket, det var rätt mycket grönt i Peking. Det var inte särskilt mycket grönt i Wuhu. Och det var nästan bara grönt i Shanghai. Mycket Volvo i Shanghai också. Mm. Mycket Volvo i Shanghai.
Ja, men är det inte i Shanghai som Volvo hänger?
Va? Volvo har... Ja, det kan, men de gör. Fabrikerna är ju långt ifrån Shanghai, kan jag säga.
Jo, men jag tänkte... huvudkontoret.
Det stämmer ju. De, framförallt så har de ju sin nya designstudio i Shanghai.
Ja, så är det ju.
Ja, visst. Så det är det ju. Ja.
Kan mina Volvos.
Du kan mina Volvos, ja, vad kul. Det var, jag måste säga att ja, det har ju inte med bilar att göra, men när jag flög från Kastrup till Peking, det här är ju jätteanekdotiskt så, men när jag flög från Kastrup till Peking så var det väldigt så här, fördomarna om China Air, om att det är inte så bra service, det är lite så här, ja, de besannades rejält på vägen dit. Det var en upplevelse, kan jag säga. Ingen dålig upplevelse, men det var bara så att det fanns inga känsla av behov av att serva. Så jag känner mig, fan, det är syftet när jag sitter där. Men jag kan konstatera att det var annorlunda att åka med China Air. I alla fall dit i Peking. Och väldigt dålig engelska då. Och jag kräver inte att jag kräver varken god service eller god engelska. De får helt enkelt flyga runt hur mycket de vill. Men kontrasten sen när man åkte från Shanghai till Frankfurt var det. Då var det också så här, kabinpersonal pratade engelska. När jag skulle, jag bad dem för att de ville ha foto på mig när jag satt där och åkte flyg. Då. Så då frågade en av flygvärdinnan om att ta foto. Hon engagerade sig rejält i det, kan jag säga. Så först skulle vi ta med fönstret öppet och sen skulle vi ta utan. Och sen vad var det mer? Det var så här, ja, men och så skulle de ju serva hela tiden. Vill de med kaffe? Sen var det så här, först kom de med kakor och satt där, så nej. Och sen kom de med bröd. Nej. Sen kom de tillbaka med yoghurt. Så här. Hon fattade ju precis vad det handlar om. Och sen även med vatten då, hela tiden nytt vatten och så. Jag sa att det var så jävla törstig på ditvägen, men på hemvägen. Så jag vet inte. Vad jag försöker säga är att Shanghai verkar ju vara, om man vill ha lite, känna ett Kina som verkligen närmar sig väst, så verkar ju Shanghai vara hubben för det. Det tror jag. Det kändes mer hemma. Så jag gillar det är också, man säger så här, jag gillar Kina. Det är ju jättelätt att åka ut, upp dit eller ner och bara känna att oj, här fungerar ju allt jättebra. Här är ju folk trevliga. Polisen är trevlig, eller trevlig. Nu sa jag nyss att de inte var så trevliga, men de är inte otrevliga. De är inte så här, ja, man är ju rätt fördomsfull om ett land som är under kommunismdiktatur. Men i vardagliga så var det ju precis som vanligt. Och det är nog lätt att bli lite förblindad av det. Och bara känna, oh, här är ju allting nice naturligtvis. Det är ju så. Och det är det ju inte. Vi frågade ju lite om fabriksarbetarna och så här. Och 6 dagar i veckan. 5 eller 6 dagar i veckan. Jobb. Upp till 12 timmar. Och vad blir det? Ungefär 7 000, 8 000 kronor i månaden. Lön.
Det är nice alltså, okej. Okay. Jag vet inte om jag håller med.
Nej, det är ju inte nice, det var lite det jag skulle komma till. Det är ju verkligen ett land som kan producera väldigt mycket för låg kostnad. Men det är också ett land där det är fokus bara på jobb hela tiden. Det är till och med så att nu när det var lite långhelger och sånt, 1 maj, var ju arbetarhelg och sen så kan det vara ledig längre. Ja, men då är skolorna och arbetsplatserna öppna på söndagen för att det ska kompenseras för det. Så det är ett land som där det är fokus på arbete. Och det kan vi ju sett på Japan. Ett land som också jobbar ihjäl sig men som inte är jätteeffektiva. Nedlagd så att säga produktionstimme per arbetartimme är ju nästan lägst i civiliserade världen. Så det finns mycket med det här landet. Och jag tror att man hamnar fel om man tänker att vi har inte en chans. I Europa har vi inte en chans. För de bara producerar så mycket där och jobbar så mycket för låg penning. Så vi har inte en chans. Jo, jag tror vi har en chans. För att det handlar inte bara om det. Utan för att uppfinna saker. För att designa saker. För att lösa problem. Så kan man inte bara vara ut och ha jobbat ihjäl sig. Det är väl kanske också därför det finns en ganska starka synergieffekter i de här europeiska och kinesiska samarbetena ändå. Om man tar Volvo som svenskt, som ägs av Kina med produktionen i Kina. Det är nog väldigt mycket friktion mellan svenska och kinesiska delen. Men det är, förhoppningsvis så finns det också vissa saker att vinna på det. Det som får avsluta min lärdom av Kina, det är att det är klart att de kommer att ta över allt mer. Och det är klart att biltillverkare som satsar på de här lite billigare segmenten, det är klart att de kommer att ta över mer. Jag pratade om det förra gången, tror jag. Att det är klart att vissa av bilmärkena som vi inte har någon relation till, Opel, kanske några fransmännen och sådär, de har nog svårt att hävda sig mot det kinesiska. Men just där vi har känslomässigt engagerat i våra varumärken, att vi vill ha vår stora BMW-grill Gullin, handlar ju om helt andra värden. Och de känslorna, de värdena, där har Kina ingenting att komma med för närvarande. Det finns inga kinesiska varumärken som där vi har liksom en känsla av att den här bilen köper jag för att det är min identitet att ha den på uppfarten. Det tror jag inte. Så där någonstans har vi min avslut på min lilla Kina-resa och mina intryck av detta.
Tack och välkommen hem.
Tack så mycket. Vi hörs ju och syns ju här, framförallt hörs nästa vecka. Men under tiden så är det klart att man hänger ju på allt om elbil.se. Får ta del av alla nyheterna som du pumpar ut. Vi tar del av, nu tror jag inte riktigt du får ut Rigannen kontra EX30 under veckan. Eller Kristoffer, eller var det planen?
Nej, den kommer inte ut i veckan.
Den kommer inte ut i veckan. Men det kanske finns andra videor som vi kan kolla på elbil. Elbilsmagasinet.se också, men också YouTube framförallt.
Man kan kolla på en Kia EV9 som drar en husvagn på 2 ton.
Just det, det kan man göra. 2 ton, ja. Precis.
Den får ju dra 2,5.
2,5, ja. Så det är en husvagn på 2 ton. Det är nada. Nothing. Det är som en fjäder där bak.
Som att köra V8, sa föraren.
Okej, okay, just det. För du får inte dra den.
Nej.
Nej, själv, så om ni går in på YouTube, Peter Esse, så kan ni få ta del av mina kinesiska tankar och idéer och lite bilder då på bilköer i Kina. Ni kan också se videon som jag ska gå och spela in nu, nämligen en video med titeln "Så blir du lurad av Tesla Supercharger". Liten cliffhanger där. Tack också till Dennis Klarin som redigerar detta. Vi hörs och vi syns. Hej!
Hej då!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.